tycker jag, 99,9. Klockan är någon minut över 7 på morgonen och vi har redan 7 grader varmt ute här, om det nu stämmer. För det är en solsken, sol som lyser rakt på mig och termometern är jättevackert. Och det ska bli varmare idag, det ska bli upp till 13 grader här i Stockholm idag. Solen gick upp 5:38 och kommer gå ner precis klockan 20, sommartid. Och det kommer att vara uppehållsväder hela dagen. Halvklart, lite enstaka moln, så där kommer väl att komma lite fram och tillbaka. Och tittar man ut på himlen nu, så är det en stor sol där som lyser i ögat ibland, och så har vi liksom en blå himmel, inte så här klarblå utan det är lite vitt, en aning dis. Vänta, en aning dis, men det är inte mycket, det är så gott som blå himmel och klart ute. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7:01. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag mellan 7 och 8. Vi har en underbart vacker morgon igen. Det är bara att tacka Gud för det. Senare ska jag fortsätta läsa ur Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Det är den andra boken vi är inne här på nu, och vi är fortfarande någonstans på 1600-talet och berättar om hur... Igår fick vi höra om hur Gustav Vasa beordrade rivning av en hel del byggnader i det som nu är Gamla stan. Och hur han till och med naggade Storkyrkan i kanten. Han nämnde så att Gustav Vasa ville att han skulle kunna försvaras. Och ville inte ha stenbyggnader för nära in på slottet. För där kunde fiendesoldater gömma sig minsann. Ja, jag kan inte mycket om militär taktik. Men jag tycker det verkar lite konstigt att förbjuda stenbyggnader. Det var ju så att utanför stadsmuren så tillät man inte stenbyggnader. Därför att här skulle fiendesoldater kunna liksom ta beteckning. Så att, jag vet inte. Verkar så smart. Men det är klart, de byggde ju visst den här skutan Vasa också. Där kungen ville ha mera kanoner. Och de sa, nej men vi kan inte bygga, sätta på mera kanoner. Mera kanoner, sa kungen. Och så, ja, vi kan inte ha alltså, mera kanoner. Och så satte de på massa kanoner. Och så blev Vasa lite för tung där uppe. Och så kantra hela skutan då i strömmen. Så kan det gå när... politiker, eller ska vi kalla dem för statschefer, lägger sig lite för mycket militärt tänkande. Vi hade samma problem med Lyndon B. Johnson som lade sig i bombredarna i Vietnam. Och en sak rent allmänt som George Bush inte har gjort nu, det är att lägga sig så mycket i detaljerna för hur krigföring ska ske. Så i alla fall i de signaler man får från Vita huset är ju någonting som historikerna får lista ut. Men precis som Ronald Reagan höll sig tillbaka och litade på skickliga underhuggare, så har George Bush haft den idén. Men i sitt tal, George Bush höll en presskonferens i natt svensk tid. Den började väl ungefär 2:30 på natten svensk tid. Där sa han att USA skulle hålla i hårdare och verkligen visa beslutsamhet i Irak. Ja, det är en kamp som pågår där de antidemokratiska krafterna försöker att få bort någonting som skulle kunna likna demokrati i Irak naturligtvis. Och då är det viktigt för den demokratiska koalitionen att visa att man stöder det irakiska folket och vill hålla fast i demokratin. Det är svårt det där. Backar man så ger man ju blodad tand till antidemokraterna som då ser att terror fungerar. De kan börja med ökad terror världen över. Vad man nu har börjat med är en hel del kidnappningar i Irak för att försöka få alla demokratiska krafter att hålla sig borta, alla företag och alla hjälparbetare och FN och inte minst ockupationssoldater som det kallas. Men som sagt, jag vet inte rent allmänt om, trots att västvärldens demokrati är det bästa som finns, om den verkligen måste spridas över hela jorden, är jag inte så säker på att det är det bästa. Utan det viktiga är väl att skydda. Precis som Gustav Vasa sa, det viktiga är att skydda sig. Skydda sig mot terrorattacker. Och så har vi en intressant nyhet. Det var en färja från Finland som var nära att kollidera med ubåtar. Eller tvärtom, två stycken. Och man fick värja väldigt kraftigt då. Och fortfarande vet man inte vilka som var ägare till de här ubåtarna. Så, ja, där ser man. Jag flyttade hit igen till Saltis för 2 år sedan ungefär. Jag satt och tittade ut på Erstaviken en tidig morgon. Jag gick upp tidigt på morgonen och tyckte det var så vackert att sätta och tittade där. Så plötsligt såg jag liksom ett streck i vattnet som rörde sig jättefort. Jag kan inte se vad det var. Det var liksom bara som ett streck. Någonting som rörde sig där. Men det gick rakt och det gick väldigt snabbt. Och det gick kanske några hundra meter innan det försvann. Det kan ju knappast, jag tänkte, vad kan det där ha varit? Det kan ju knappast ha varit något svall. Ibland så blåser vinden lite svall, men det här var för skarpt. Det var ett skarpt, en skarp sak som rörde sig. Och det gick väldigt rakt och det gick väldigt snabbt. Det var svårt att tänka sig att det var något ljus som simmade, eller ens om det hade funnits några hajar här som hade kunnat simma så rakt och snabbt. Och så tänkte jag, är det en ubåt? Förmodligen måste det väl ha varit det. Det enda jag kan komma på som det skulle kunna ha varit, att det bara var det översta periskopet som stack upp lite granna, som man såg. Och det gick inte att se ett periskop, det var för långt ifrån, utan man såg bara svallet, liksom ett fint svall efter någonting. Men som sagt, lite för snabbt och lite för rakt för att vara ett naturligt fenomen. Och sen försvann det. Så att möjligen var det en ubåt som åkte upp och tittade lite med periskopet och dök igen och drog på. Och det var samtidigt som de hade någon övning här också i grannskapet. Så att det är intressant. Kanske man har sett en ubåt i Erstaviken. Ja? God morgon, det här är Radio Nacka. 7:09 på morgonen. Och onsdagen den 14 april 2004. Och det var Eckerölinjen som råkade ut för att två ubåtar kom i vägen. Skutan heter Roslagen. Och det kan alltså inte ha varit en finländsk ubåt, för att de har inga ubåtar i finska försvaret. Eller också de hemliga. Och svenska marinen säger att det inte var deras ubåtar. Och jag ska säga att den här incidenten hände strax väster om Åland också. Det glömde jag säga. Det var inte här i Erstaviken. Men det jag såg, det var här i Erstaviken. Ja, det är lite för tidigt att hålla reda på allt här. Vi ska gå vidare i alla fall och kolla lite vad som händer i nyheterna och... igår tittade jag på Uppdrag granskning och då blev man ju gramse. Uppdrag gramse eller Uppdrag mörkning. För som vanligt så körde de sin kampanjjournalistik och tog bara en sida av saken och blåste upp utan att ge en helhetsbild. Det där stör mig. Det är mitt motto här i det här programmet, att man ska låta bli bara ge en sida av saken och blåsa upp precis som Aftonbladet brukar göra. Utan... den här snuttifieringen där man gör kampanjjournalistik och sådana här journalister försöker göra liksom balla stories av allting. Det är inte bra, det är bara förvirring och det sänker hela... det sänker förtroendet för journalister också när man börjar inse sakerna. Och en sån sak var som hände på Uppdrag granskning igår, ska jag berätta mer om. Men först lite kaffe. företagshälsovård, ja det vill säga kommunen i Välling i Skåne, har gjort undersökningar och funnit att utav 44 stycken anställda på tre förskolor i Vällinge så har 20 stycken hörselskador. Och man misstänker då starkt att det är bullret i barndaghemmen som kan skada hörseln. Och hur är det då inte för barnen? Nivåerna är för höga, sägs det. Och det är Lärarförbundet som har slagit larm. Och Arbetsmiljöinspektionen kommer att besöka två förskolorna för att mäta. Ja, det här är ju självklart, och det är väl hela som jag pratade om igår. Här i Västerlandet tar vi ut en liten detalj. Nu hittar vi att hörselskador kan det bli med för mycket barndaghem och buller och bång. Och det är ju bra, det är ju bra att kolla det. Men det är också intressant, jag berättade igår om att i Västerlandet tänker man i linjer och i Österlandet tänker man i cirklar. Och just helhetsbilden är ju viktig att se att det är någonting konstigt med att stänga in alla barn så där i stora kollektiv. Jag vet inte, det är någonting lite underligt. Jag tror det är bättre när det är lite mer oorganiserat, lite mer privat i så fall, att man sköter barndaghem, inte stora kollektiva statliga organisationer. Jag tror det är risk med det. Så jag ser det här med hörselskador som är en naturlig följd av hela det här, vad ska vi kalla det för? Storskaliga industritänkandet, det här socialistiska tänkandet då, att man ska stänga in barnen i jättelika kadrer i stora statliga lokaler. Det är någonting skrämmande med det där, och barnen blir ju stökiga och rädda och nerverade och för liv, och det är klart att då blir hörselskador en följd av det. Men jag tror att det är ett större problem, alltså. På något sätt är det typiskt att det dyker upp även hörselskador i sån miljö. Det är en hel del såna här saker vi behöver lära oss mer om livet och titta på. Det är ganska intressanta saker. Och stora orsakssammanhangen. Och på något sätt är det så självklart. På något sätt är det sånt här som det sunda förnuftet bara säger, bara skriker ut. Och sen måste man då vänta på någon undersökning. Ibland tänker man, ja men det här visste man ju. Människans intuition är ju faktiskt någonting alldeles sagolikt och fantastiskt. Och den kan man faktiskt, skulle man kunna lita på mer. Så i alla fall, det här är ett litet exempel på skillnad mellan linjärt tänkandet och cirkulärt tänkande som jag kunde avslöja igår. Hur det var, efter att jag hade hört det på ett amerikanskt radioprogram, det vill säga. God morgon, det här är radiolars.com och du kan också lyssna på en hel del amerikanska radioprogram och engelska och australiensiska, nyzeeländska och sydafrikanska, och även jag har lagt in lite från andra länder. Jag har nämligen lagt in engelskspråkiga radioprogram på min hemsida. Länkar till diverse olika radioprogram från hela jorden som man kan lyssna till. Och där kan man även lyssna på det här programmet på radiolars.com. Annars sänder vi på FM 99,9 i Stockholm. God morgon, klockan är 6:15. Vi har 5 plusgrader, det kommer bli så mycket som 13 plusgrader idag, och en solig fin dag med bara några enstaka moln så där lite grann över himlen. Jo, igår så tittade vi på Uppdrag granskning. Jag vet inte om det är bra eller dåligt att göra det, men de har haft en del bra saker och gjort en del bra grejer. Problemet med det här programmet är att det följer den här vanliga vänstervridna journalistkulturen i Sverige. Och om man då och då berättar någonting så är det inte så farligt, men liksom varje dag ser det någonting som liksom bara pekar åt ett håll. Och det är alltid att vänster är bra och höger är dåligt. USA är farligt, Bush är hemsk och Fidel Castro är inte så dum. Och det, så där håller du på liksom dag ut och dag in, och det är så farligt. Följer man bara svenska media så får man faktiskt en väldigt sned bild av världen och verkligheten. Därför råder jag verkligen att till exempel gå till min lilla hemsida radiolars.com, där det finns länkar till andra media. Men igår då på Uppdrag granskning så berättades, först började med att, oj nu ska jag vända, tog kassetten slut, ska vända räffbandskassetten där. Jo, då berättades de att en minoritet som lever helt utan medborgarskap, och de får inte ha pass, de har, i deras pass så står att de inte är medborgare i det land de har växt upp i. Och det här är liksom så hemskt, och det framställdes som att i Lettland är det så hemskt, det är en minoritet som är bara helt utestängt, och det pratas länge om minoritet, och det sades inte. Jag tänkte i mitt konspiratoriska sinne, det är säkert gamla ryssar. Men de sa inte det i programmet först, de lever utan medborgarskap. Det var violinmusik och det var saxofon sådär, om att hur hemskt det var. Och det sades inte vilka det var. Först efter en lång stund så nämnde sig att det var ryssar då. Och den som vet lite, bara lite om historia kan då lägga ihop 2 och 2. Men det är väl mer att den svenska publiken inte ska liksom reagera på det, utan det sa bara hur hemskt det var. Och efter en stund, kanske 10 minuter in, jag tittat på klockan, då fick man reda på att det var ryssar. Och de fick inte medborgarskap i Lettland, fast de har bott där så länge. Och 25 minuter in i programmet, klockan 20:25 svensk tid, Då först sades det att de kunde visst få medborgarskap, de ryssar som finns i Lettland. Allt de behöver göra är ansöka. Och lettiska är det officiella språket i Lettland. De behöver visa att de kan lettiska, och de behöver betala en stämpelavgift, och så kan de bli medborgare. Och först 25 minuter in i programmet så kom dessa små fakta som liksom kastade omkull hela den stora bilden av att det var så hemskt med de här förtryckta minoriteten då. Och sen pratades det om att nyfödda barn föddes statslösa om föräldrarna var ryssar. Men lyssnar man riktigt noga långt in i programmet så kom det in en liten detalj om att det var bara för föräldrarna att fylla i papper, en formalitet, så blev barnen lettiska medborgare. Det var bara så enkelt. Men Uppdrag granskning försökte föra här till liksom till någonting att det var så hemskt. Jag har inte specialkunskap om just Lettland, men jag har ganska bra kunskap om hur Sovjetunionen fungerade i stort. Under många hemska årtionden förtrycktes de baltiska folken under Moskva. Och svensk TV teg då om saken. År efter år. Så sa svensk TV ingenting. Svenska journalister gjorde inga reportage om hur hemskt var med de baltiska människorna som förtrycktes. Och då var det fråga om tortyr och deportation. Så det var inte alls samma sak som idag. Och i gårdagens Uppdrag granskning så kördes en snyfthistoria om den ryska minoriteten i Lettland. Och i vanlig Uppdrag granskningsstil kördes en sida av saken. Och den som ville veta andra sidan fick anstränga sig noga. För små indikatorer förekom ibland. Och dessa små indikatorer används som gisslan från stora salvorna. Det är alltså så att om programmet blir anmält för att det är vinklat och snett, så kan man säga, men vi sa faktiskt att det inte var så här. Och så har de liksom pumpat ut med musik och med känslor och med bilder och med, alltså TV är ett känslomedium mer än ett faktamedium, så att de målar upp stora bilder jättelänge så där, som bara pekar åt ett enda håll. Och sen lite grann är det finstilta, så kommer det, men det här gäller egentligen inte. Kommer det till sån där grej. Och så kan någon nog bli anmäla och säga, ja men vi sa ju att det här gäller inte. Liksom. Stalin förtryckte de baltiska folken. Han tvångsdeporterade många balt österut till fångläger. Och det var riktigt, det var som koncentrationsläger med svält. De fick knappt någon mat och det var väldigt dåliga förhållanden där många dog i sjukdomar på grund av det. Och samtidigt som Stalin då tvångsförflyttade stora mängder av letter. Det var nämligen så här att Stalin ville ha kontroll över Baltikum och ett sätt att göra det var att bryta ner folket och byta ut folket. Så han tvångsdeporterade många letter, de tvingades ifrån sitt land, skickades till fångläger eller skickades till att bo någonstans inne i Ryssland. Och man fick inte flytta eller ens resa som man ville, man hade ingen inrikespass. Så de blev tvångsdeporterade till andra ställen och tvingades bo där i misär. Och samtidigt så skickade han in mängder med ryssar till Baltikum för att liksom ändra hela kulturen och förryska hela Baltikum. Och vad Stalin gjorde var bland annat att göra ryska till officiellt språk, så att letterna inte fick tala sitt eget språk, han hade möjligen hemma vid köksbordet. Och Stalin flyttade sig in en hel del ryssar, och det måste alltså ha varit de här ryssarna som var då det lokala KGB. Alltså det var de här inflyttade ryssarna som hämtade balterna mitt i natten, tog dem till förhör, torterade dem för att få reda på om det fanns någon motstånd, mördade dem bokstavligt talat, skickade dem till läger annars. Det var som att ryssarna inflyttade av Stalin då, som var de lokala poliserna och lokala KGB och som höll de här förhören. Och förmodligen då kan man anta att de hade mycket arrogant ton mot letterna även privat i det civila, och att de, det var de som satt i alla styrande organ också för att styra statsapparaten. Och letterna var som blev som slavar som ockuperat folk under. Och sen efter kalla kriget så blev letterna självständiga. Och då bestämde man att alla som kommit före 1940 till Lettland skulle bli lettiska medborgare. Och det gällde då även folk som har fötts efter 1940 till barn som hade kommit före 1940. En hel del ryssar då också naturligtvis. Och de övriga kan få medborgarskap om de lär sig lettiska och betalar en stämpelavgift och går igenom pappersexercisen och sådär. Men här är alltså problemet att många av de ryssar som fortfarande finns kvar i Lettland, de är för arroganta och sturska för att söka medborgarskap i Lettland. Och istället så klagar de att de inte har medborgarskap. Och så kommer Uppdrag granskning och ger dem stöd. Stackarna, de har ingen medborgarskap. Det är helt sjukt. Och i programmet sås också jättemycket att ryska barn, barn till föräldrar som inte är medborgare, blir inte heller medborgare automatiskt. Utan har man föräldrar som medborgare så blir man medborgare automatiskt. Har man föräldrar som inte är medborgare så blir man inte medborgare automatiskt vid födsel i Lettland. Och det sades jättemycket. Och så synd om barn, och vi sa närbilder på nyfödda barn som inte, och de visar en bild på ett barn som hade följts av lettiska föräldrar, den blev medborgare. Så visar man en annan bild i rummet bredvid, så ligger ett barn till ryska föräldrar, han är inte medborgare. Och då är det så här, här lyssnar man noga, så sa det som en liten detalj i programmet så här bara att, men det är bara för föräldrarna att söka. Alltså det är bara för föräldrarna att fylla i papper så blir barnen lettiska medborgare direkt. Det är liksom en formalitet. Men när man är vuxen så måste man lära sig lettiska och betala stämpelavgift, man barn sin formalitet och fyller i pappret. Och det sås bara sådär lite, man måste verkligen lyssna, spetsa öronen och förstå deras agenda för att liksom kunna tänka åt andra hållet och förstå vad det är de försöker dölja i det här programmet Uppdrag granskning. Så i programmet skylldes igen och igen och igen på letterna. Och det sås också att aha, det här är ett, ryssarna är inte medborgare, inte får bli medborgare, vilket var en lögn, det får de visste. Men det här att ryssarna är inte medborgare, det innebär att politiken är mer åt höger, annars skulle den vara mer åt vänster. Så det var liksom Uppdrag granskningsbudskap att ja, titta, det är synd om vänsterkrafterna, högerkrafterna tar över. Det är så litet på något sätt. Och så skyllde man på Laila Freivalds. Det är hennes fel det här egentligen. Varför det? Jo, hon är ju utrikesminister. Och UD har då sagt vad man tycker om olika länder. Det är bra, alltså det viktiga är för hela världen att vi ska få ordning på hela världen, att Sverige berättar vad som är rätt och vad som är fel. Precis samma sak som jag gör. Och därför så sätter UD upp det på sin hemsida, liksom det här landet är bra, det här landet är dåligt, så att alla kan rätta sig efter det, så man vet, så det behöver vara någon tvekan liksom och sådär. Så sen är det bara en tidsfråga innan hela världen följer, men det kommer vi till sen. Men i alla fall, och där på UDs hemsida har man inte fördömt Lettland, och det maldes om och om igen att det var så hemskt. Laila Freivalds har inte fördömt Lettland på UDs hemsida. Och hon är ju född i Lettland, och gissa varför de kom till Sverige. De fick fly undan det ryska förtrycket och mördandet. De tvingades alltså lämna sitt land och hamnade i Sverige. Därför hon är i Sverige. Och hon har varit på besök i Lettland. Hon talar lettiska. Och det var hennes fel där. Det var hon som förtryckte ryssarna i Lettland till och med. Så man blir så trött på den här ständiga marineringen i svenska media liksom. Bara åt ett enda håll hela tiden. Så nu är det alltså synd om de gamla förtryckarna. De som var KGB, de som förhörde folk, de som mördade folk, de som mitt i natten, de kom dit med svarta bilar, sparkade upp dörrarna och drog ut folk. Satte dem i bilarna och körde dem till förhör, torterade dem eller deporterade dem. Familjen fick aldrig se dem igen. Satte dem i fångläger. De levde på vatten och bröd. Ingen värme, ingen sanitet. Många dog i sjukdomar, fruktansvärd svält och lidande. Sjukdomar eftersom det då inte fanns rinnande vatten och så vidare i de här stora fånglägen, utan sjukdomar spred sig. Folk som levde i skräck och förtryck. Och det här dagliga förtrycket av letterna, det var alltså inflyttade ryssar som var poliserna, som var KGB, som var de som förhörde, som torterade och som bara sa man något fel, tittade något fel, så kunde man bli gripen, mördade, bortförd. Så att varje dag ute på gatorna i Lettland, när letterna gick där i sitt eget land, så hade de där inflyttade ryssarna som tillhörde förtryckarstaten. Det var så farligt att titta på dem på fel sätt. Det var farligt att göra saker, säga saker, inte minst naturligtvis. Och man var tvungen att prata ryska. Ryska var det enda officiella språket, men alla offentliga handlingar då som man skulle göra var man tvungen att prata ryska. Eller så man var tvungen att kunna förstå ryska, annars kunde man inte ens göra någonting i samhället. Lettiska fick man prata lite mer privat. Det var så ett fruktansvärt förtryck. Det var ett kulturförtryck, kulturimperialism. Och det var ett politiskt förtryck. Och det var frågan om en diktatur där man när som helst kunde lyckas iväg till förhör eller bli avrättad. Utan man ens hade gjort någonting. Och ibland, även om naturligtvis hade man gjort någonting, man hade sagt någonting, så var det jättevärre. Det var självskrivet vad som skulle hända. Och sa man fel saker kunde man inte få arbete. Och till och med hela familjen straffades. Hela familjen blev arbetslösa och så vidare. Under sånt förtryck levde letterna år efter 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 år. Stort sett från 45 till 89 är det enkelt uttryckt. Och då sa svenska media ingenting. Ja, i början så var svenska media lite på hugget. Men sen, och det är väl förmodligen en hel del KGB-influenser även i Sverige som vi förmodligen förhoppningsvis kommer att få veta mer om, en hel del av KGBs influenser med svenska media som gjort att det inte har sagts någonting. Och det här ligger alltså fortfarande kvar som svallvågor, som jag berättade om Charlie Chaplin igår. Hur det, på temakvällen om Charlie Chaplins filmer, så var det också en sån här konstig släng om FBI som jag berättade om. De programmen kan man höra i pris förresten om man går till radiolars.com. Men så det är samma sak igen, och nu är det alltså de som var förtryckarna och mördarna och de här polisen som hemla polisen som sparkade på folk både bokstavligt i sitt jobb och även privat sen. Nu är det alltså synd om dem. Därför att de är så störska och de är så himla självgoda så att de tycker att jag vill inte ansöka om att bli medborgare i Lettland. Alltså det är helt sjukt. Och sen då ska vi tycka synd om de här förtryckarna här i Sverige. Uppdrag granskning rycker ut för att skydda förtryckarna. Det är helt sjukt, det är helt uppåt väggarna. Och då undrar man, är det bara en sån total okunskap hos journalisterna idag i Sverige? Eller är det någon form av politiska kommissarier som driver politisk agitation? Och liksom då ser man bara till en sak och förtrycker en andra. Så det här är sån här dagliga marineringen i Sverige där man hela tiden har den här hjärntvätten. Nu är det alltså synd om de gamla förtryckarna. Men vi hörde ingenting om när de förtryckte. Och det sades ingenting i programmet om att de här är bara sura för att deras gamla översittarstil inte funkar längre. Att deras privilegier är borta. Och de behandlas ju mycket bättre i Lettland nu än vad de behandlade letterna när de var där. Barnen till ryska, de här ryska förtryckarna, de får vara ute och demonstrera i frihet. Det fick de inte under Stalinförtrycket. Och de klagar för att de måste lära sig lettiska i skolan. De vill bara prata ryska, de vill inte ens prata lettiska. Och så vad den här ryska minoriteten försöker göra, det är att ta bort det här att Lettland ska ha en egen identitet och ha ett eget officiellt språk som är lettiska. De vill att ryska ska också fungera som språk. Om de får prata ryska på fritiden, men vill de fungera i lettiska samhället, så kan man ju begära att de ska betala, att de ska prata lettiska. Och dessutom är det ju frågan om ett folk som har förtryckt så länge, har känt den här, det här stora hotet så länge. Man kan ju förstå om de vill ha sin självständighet. Och att de vill ha lettiska som officiellt språk, det kan man faktiskt förstå. Och det finns en komponent till i det här. I bakgrunden lurar Ryssland, som vill ha en hävstång in i Lettland. Det är alltså så att Putin och Ryssland, de stödjer den här ryska minoriteten. De vill liksom kunna ha lite grepp och kunna stärka sitt grepp. Så att de försöker ju stödja det här och piska upp liksom. De vill gärna ha lite mera bråk, och de vill gärna att letterna ska vara lite halvt dominerade av ryssarna fortfarande. Att det ryska inflytandet ska finnas kvar. Så det är också en komponent i det hela. Så det här är verkligen skam till Uppdrag granskning, som tar parti för förtryckarna och emot ett folk som försöker bli självständigt. Och det här är ju inte första gången, sånt har vi varit med om förr. Som sagt, det var ju precis samma sak när Sovjetunionen fanns och folk led och förtrycktes under Sovjet och Moskva. Då sades det ingenting i svenska medier de senaste, ja, sedan mitten av 60-talet och framåt. Det är en stor skam för svensk journalistik i allmänhet. Man kan göra enstaka program som berättar om sådana här saker. Och jag har länge tänkt på det problemet och är fullt medveten om att det är ett problem med folk som har flyttats in ifrån Ryssland. Att de också har rätt till ett liv. Så att det är ingen snack om det. Det är helt självklart. Men i det här programmet så vill jag visa den sida som inte berättades igår i Uppdrag granskning och som inte berättades i svenska media. Och jag vet inte om vi kommer få en sanningskommission om svenska journalister någon gång, för det är en stor skandal hur man så missbrukar förtroendet man har om att ge en opartisk beskrivning av vad som händer i världen. Och framförallt Sveriges Radio och Sveriges Television, som har ett avtal med staten där man på pappret även ska vara opartisk och saklig. Och det är frågan om man är så saklig när man bara tar upp vissa saker och inte andra. Men man är definitivt partisk. Och det är en stor skam när det är sånt lidande under så många år som har skett under ett folk som bor så nära. Lettland är det närmaste landet till Sverige utav de baltiska länderna. 15 mil mellan Gotland och Lettland. Så det är en stor skamfläck vi har med journalister som alltid ställer sig på förtryckarnas sida emot de svaga. Det är sånt vi ser i Sverige och har sett under många år. Jag vet inte om jag genom det här programmet kan försöka ändra lite grann på det där i alla fall. Jag har inte resurser att göra mer än att bara sitta och bedöma lite vad som kommer i de stora media. Det är någonting ganska ruskigt av flera skäl. Dels finns ju risken att fascismen kan komma tillbaka och det totalitära kan återta grepp över Europa. Det är ju inte helt omöjligt. Det är faktiskt möjligt att det kan ske. Och vi har alltså journalister som driver utvecklingen till hållet genom att inte ställa upp för demokratiska värden. Vilket om man då säger att man gör, vilket är lögn. Men att man ställer upp för förtryckarna, man ställer upp för det totalitära samhället emot folket. Det är ganska allvarliga saker när man ser vad som skulle kunna hända. I dagens läge har vi fred och frid och fröjd i stort sett. Så dagens läge är ganska lugnt, men det var under mellankrigstiden också. Så det här är någonting som, om man orkade, man skulle bevaka hårdare med den här ständiga marineringen i svenska medier. Och jag kan bara hoppas att internet får hållas öppet i Sverige, att folk börjar leta sig ut på internet och se även andra sidor av världen. Och den här närradion som vi sänder kommer förmodligen att stängas ner i med DAB också, som jag har pratat om tidigare. Det är inte beslutat än, men det lutar väl förmodligen åt det. Så det är någonting som kommer att hända senare. Klockan är 7:37. Det här är Radio Nacka 99,9. in på en internetsida där man diskuterar såna här saker. Det jag läste förut var ett inlägg som jag skrev igår kväll, och det har kommit ett svar till det inlägget. Signaturen Christer skriver så här till mig eller till alla som är med på sidan annars, ska jag säga. Om tyskarna hade vunnit kriget och ockuperat Norge i en till två generationer, skulle då norrmännen ha tagit tyskarna till sitt hjärta och inbjudit alla till norskt medborgarskap efter en tysk kollaps i stil med den sovjetiska? Tål att tänka på. Nej, förmodligen inte. Israels president är på besök i Ungern just nu, och man håller på att färdigställa ett förintelsemuseum i Ungern för tillfället. Och det har minsann avslöjats ett attentat mot museet, där en palestinier som sedan har blivit ungersk medborgare, och han är 42-årig tandläkare. Han hade planerat att spränga det här förintelsemuseet i Ungern just som Israels president är där. Som tur är så har man lyckats avslöja de här attentatsplanerna innan de blev verklighet. Det var i Budapest som det här skedde. Så att fascismen jobbar på, och svenska vänstern stöder fascismen. Precis som socialister stödde Hitler på sin tid på 30-talet här i Sverige. Cirklar, som sagt, de har nog rätt om den österlänningen i alla fall. Men Ryssland ligger ju österut. Men vänta nu, hur går det här ihop? Ja, i alla fall. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.43. Onsdagen den 14 april 2004. Och vi kommer få en underbart solig och vacker dag. Jag ska titta ut igen. Oj, vad mycket sol. Jag har fortfarande gardinen ner för det är så mycket sol. Jo, en blå himmel med några enstaka vita moln där som liksom lyser uppåt. Jag ska öppna fönstren lite mer, få in lite mer av den här luften, tror jag. Och kommer en liten stund där så ska jag gå vidare och läsa vidare i Stockholms historia under 750 år. Så man kan lugna ner mig till dess efter den här upphetsningen. Vilken underbart vacker morgon. Tänk att bara få leva i den här vackra naturen och bara gå runt här liksom och bara, ja, bara finnas. Det är helt fantastiskt. Och få gå här liksom och uppleva den här solen och så. 7.46 i klockan. 7.47 snarare. Och det här är Radio Nacka 99,9. Och jag läser vidare ur Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Och vi har berättat igår här om hur Gustav Vasa ville riva en del av Storkyrkan och även gjorde så lite grann och tog bort delar av Storkyrkan. Och går man på Gamla stans gator så kan man se i gatumarken, kan man se var Storkyrkan gick ursprungligen. Och det finns även spår av stadsmuren då i en del av de gamla husen i Gamla stan. Och allt det här fick vi lära oss igår. Södermalm, eller Åsön, som det äldsta namnet lyder. Så fortsätter vi i dagens kapitel, nämligen Stockholm växer och breder ut sig, i boken av Lars Eriksson. Södermalm, eller Åsön som det äldsta namnet lyder, hörde däremot till staden från början. även om Malmen till en början knappast kan ha hyst någon större befolkning. I den stadslag som gällde i Stockholm och flera andra städer före införandet av Magnus Erikssons stadslag i mitten av 1300-talet, nämligen Björkörätten, gavs ett klart besked om Åsöns hemortsrätt. I denna under 1200-talets senare hälft sammanställda lag sägs i 13:e flocken, eller paragrafen, att citat, alla de brott som begås på Åsö, det skulle också bötas efter stadens rätt, slutcitat. Södermalms anknytning till staden bekräftades senare i flera privilegiebrev under 1400- och 1500-talen. I riksrådets stora privilegiebrev för Stockholm år 1436 talades som citat Åsön, som av ålder under staden legat haver, slutcitat. I 1436 års privilegier gav Stockholms stad också rätt till mulbete, det vill säga möjlighet att släppa sin boskap på bete på Sicklaön in till Duvnäs och Konungshamn. Samma privilegier underströk också stadens rätt till Helgeandsholmen. Och det senare bekräftades i Gustav Vasas privilegier 1529. Men det hindrade inte att kronan så sent som 1624 uppenbarligen avsåg att i den då självständiga staden Norrmalm... Oj, nu tog kassetten slut här. Oj, då måste jag stoppa in en ny... Jag får inte säga någonting innan jag stoppar in en ny kassett. Så där, nu kan man prata igen. Nej, men jag brukar köra, det brukar vara senigt i kassetter, så jag brukar starta så där 10 i 7 på morgonen och så går de kanske till 20 över så där, så man får med lite av vad som hörs på sändaren och före och efter sändning, och så spela in ena kanalen före sändare och andra eftersändare och så där. Så det är ju vetenskapligt gjort det här, men tydligen var det inte så vetenskapligt det där med att det skulle vara C90 just den här gången. Okej, okay. Ja, men har vi en ny kassett inne. Ska vi se vilken chockartad upplevelse. Oj, oj, oj. Var var jag någonstans nu då? Ska vi se marken på... Just det. Jo, vi läser alltså i boken Stockholms historia under 750 år. Och det var intressant det här med Sicklaön. Det är ju bra i oss här i Nacka väldigt konkret. Och Duvnäs, Saltsjö Duvnäs som det heter idag. Det är intressant. Kan ni höra fåglarna här ute? Jag vet inte om det hörs. Jag ska rikta micken lite. Ja, det är fåglarna. Jag har faktiskt tänkt att sätta upp en mikrofon här ute. Jag tycker det vore kul, men risken är väl om man har för mycket fågelsång förstås att... Kanske Stim kommer och kräver avgift för det. Ja. Kanske på hur de sjunger, var de sjunger och sådär. Men om det finns utgivet på någon fågelskiva av Sveriges Radio. Eller inte. Jo, så vi hade alltså kommit till att man hade rätt att släppa ut mulbete då på Sicklaön in till Duvnäs och... Samma sak också på Helgeandsholmen. Det är intressant. Det är imperialism det, från staden. Och det här finns alltså beskrivet i Gustav Vasas privilegier 1529. Men det hindrade inte att kronan så sent som 1624 uppenbarligen avsåg att till den då självständiga staden Norrmalm, norre förstaden, donera en ännu friliggande liten holme i anslutning till Helgeandsholmen. De Det är dock osäkert om donationen av lilla Stockholmen verkligen blev av. Norrmalm lydde sedan Gustav Vasas privilegier 1529 under Stockholm. Även om Norrmalmsborna även fortsättningsvis skulle betala fastighetsskatt i form av tomtören och utföra dagsverken till slottet. Och denna anknytning till slottet har sin speciella förklaring. Marken på Norrmalm och ladugårdslandet ingick ursprungligen i Solna socken och ägdes av världsliga stormän och ärkebiskopen i Uppsala. Men åren 1286-88 förvärvades denna jord av kung Magnus Ladelås, som sedan 1288 donerade den till samma år grundade Klara kloster. Vid reformationen på 1520-talet återgick jorden till kronan, ett förhållande som låg till grund för områdets nära anknytning till kungamakten även i fortsättningen. Och denna kronans äganderätt gjorde också möjligt för hertig Karl att 1602 förklara stadsdelen för självständig stad, helt skild från Stockholm. Och denna stadsbildning, norre förstaden, kommer vara självständig i drygt tre decennier till våren 1635. Men Norrmalm omfattade bara området väster om den så kallade Rännilen. Detta vattendrag med tidigare anslutning till Brunnsviken hade sin källa i Träsket vid nuvarande Jarlaplan och rann sedan ned mot Ladugårdslandsviken, nuvarande Nybroviken, som gick upp till nuvarande Stureplan södra ände. Hela det stora området öster om Norrmalm och Rännilen, Ladugårdslandet, var ännu så sent som under 1630-talet mycket glest bebyggt. Det dröjde dock inte länge förrän staden expanderade österut på Ladugårdslandet. Och detta område fick Stockholms stad dispositionsrätt över genom två privilegiebrev 1639 och 1640. Ladugårdslandet omfattade då ett område som, omgärdat av tullstaket, låg inom en linje som löpte längs med nuvarande Karlavägen. Mera exakt något sydligare än denna. Och så fram till nuvarande Karlaplan. Och sedan söderut, i ungefär samma sträckning som våra dagars Narvavägen. Och strax öster om Karlaplan låg en tullport. Där de har en matvaruaffär nu. Jag bott där, jag känner precis igen de där trakterna. Jag bott där på Östermalm. Och ja, det finns en matvaruaffär där nu. Det finns någon liten, man går där. Utgår från Karlaplan och går Karlavägen österut mot radiohuset och sådär. Så det finns någon, det är inte någon stenstaty där som står, om det är en liten symbol av den gamla tullporten kanske. Det har jag aldrig tänkt på, om det är det. Får jag väl se nästa gång jag är där. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. Onsdagen den 14 april 2004. Och det kommer bli en underbart vacker dag, upp till 13 grader under dagen. Och massor med sol och bara enstaka små moln och ingen nederbörd alls, säger de. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag mellan 7 och 8 på morgonen. Och man kan även lyssna på det här programmet på radiolars.com. Och igår så satte jag ihop en hel del, jag tog ett 10-tal, ja det är väl 10 program jag tog och la in, som står och rullar på internet när jag inte sänder direkt. Så man kan höra programmet direkt, men annars så är det för närvarande 10 stycken program som rullar. Och jag tog lite slumpartat, gick tillbaka några datum i tiden. Vad står det här nu? 9 mars, 11 mars, 18 mars, 19 mars, 22 mars tog jag. Och sen tog jag april, den 13, den 6 och sådär. Ja, lite blandat här och där. För att det blir lite enformigt att bara köra senaste programmet till pris då, så många gånger tänkte jag. Men i alla fall, där ser man ju tekniken har sprungit framåt. Man behöver inte gå tillbaka till 1600-talet, så sent som på 80-talet när jag arbetade på Radiohuset och det talas om att automatisera sändningarna till utlandet. Man, det, är liksom, det var någonting, man tänkte, hur ska det där gå till? Jag gick och tänkte att det blir några relä, några klockor, rullbandspelare som ska backas och ställas in. Det var ganska krånglig grej. Jag gick och funderade bara lite löst på, det var inte mitt projekt, jag arbetade inte med det där. Men jag gick och tänkte på hur ska det här göra? Så det var lite så här, det går att göra, men det var lite halvkrångligt. Och sen idag då så... Folk har gett mig gamla datorer de inte vill ha längre. Och jag har fått gratis program från internet och fått hjälp med. Jag måste tacka Gagarin som hjälper mig allt det tekniska här som jag inte skulle ha en chans att klara själv annars. Men hur som helst, nu sitter jag här med några datorer jag har fått. Och jag kan själv ordna sådana här automatiska utsändningar av program dygnet runt. Sånt som bara så sent som på 80-talet.
Klockan är 08.00. Du lyssnar till Radio Nacka.